Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för avsnitt 13 av Bagge och Brobacke podcast. Jag är tillbaka i Sverige och David, du är också i Sverige, men vi är inte på samma plats. Men vi är i alla fall betydligt bättre kommunikationsmedel idag, får vi säga.
Ja, det är en bra lina vi ringer in på.
Ja, du gjorde det där bra själv sist. Rattade avsnittet själv. Det var ju bra att du redde ut det, så att säga. Vissa tyckte det var bättre med dig själv och andra ville
ja,
båda. Men jag tror vi fortsätter med båda två ett tag
till. Det var lugnt och sakligt. Jag tyckte ju själv att vi skulle speeda upp det 1,2 gånger hastigheten när vi sände det. Men du tyckte att det var bra. Jag tyckte att det var lite sävligt. Och en del lyssnare tyckte att det var riktigt bra. Så att vi kanske ska speeda ner oss lite.
Men det är väl som börsen att det är liksom... Ja, det är många åsikter.
Ge och ta. Nej, men vi kom ner till Skåne idag här och ska vara här i 3,5-4 veckor.
Härligt.
Du, jag är lite mör.
Ja. Ja, men jag förstår det. Jag tycker vi hoppar rätt in här. Vi har ju lite att beta av. Man kan ju lugnt sagt säga att det var ju lite action efter att vi spelade in förra veckan.
Verkligen, verkligen.
Framförallt mot slutet av veckan. Man säger, om man tittar på liksom breda indexnivåer, så har ju kanske framförallt USA och Sverige studsat ganska bra här. DAX är ju fortfarande under apriltoppen då, så att vi har kommit tillbaka lite. Men det var ju ganska stökigt där mot slutet av veckan. Jag tror de där kortsiktiga VIX som jag pratade om förra veckan, att jag satt och tittade på och skulle plocka in, de steg ju 25% där.
det är suveränt.
Och återigen, och nu har den inte gått ner hela rörelsen, men nästan då. Så att där måste man, det tror jag faktiskt att jag nämnde förra veckan också, att får man de där rörelserna med sig, då måste man kapitalisera på de där.
Ja, det såg vi som i måndags liksom, när Europa var ner 2,6%. Skulle man missa den dagen om man agerar som köpare, liksom, missar man den dagen? Och sen nu mer eller mindre, vi har inte tagit igen hela rörelsen, men åt det hållet, åtminstone måndagens rörelse har vi nästan tagit igen här. Då, jag menar, en dag som idag är det inte lika roligt att köpa. Då har du helt klart missat en hel del alfa i så fall.
Ja, men så är det ju.
Så att det gäller att vara på tårna i den här marknaden.
Det gäller att vara på tårna, och jag tycker ju absolut inte, att läget har förändrats så mycket att liksom det där var botten att köpa. Jag passade på att stänga en hel del blankningar och sådär och ta hem lite andra saker som vi kommer komma in på, men jag laddade ju inte på köpkanonen. Jag vet att du var väl inne och petade lite, va?
Ja, var nog lite mer aktiv. Nej, för att jag tror nog lite, vi har ju pratat om att vi borde kunna komma ner till liksom maj lägsta nivåer. Och tittar vi i Europa så var vi Europa, Stoxx 50 i måndags var 1,3% över det. Det är hyfsat nära, det är inte helt i mål, men ändå liksom kommit ner, var ner en 6-7% från topp. DAXen var ner 5 dagar i rad med en riktig blåa på nedsidan i måndags. Så vi köpte lite terminer på Stoxx 50 där i måndags. Börja bygga en posse. Sen är frågan om det var botten. Jag tycker nog fortfarande det här, de här två senaste dagarna tycker jag känns som en mer av en översold bounce än att det skulle varit en en riktigt stabil botten vi såg i måndag faktiskt. Vi hade inte de här positiva divergenserna som tyder på att nedgången avtar i styrka och så. Det hade vi inte i måndag. Så det var mer av en liten washout-rörelse. Så det borde, jag tycker fortfarande det borde kunna komma ner nu i nästa vecka eller in i första veckan i augusti här. En rörelse till på nedsidan.
Jag tycker det alltid...
Så det är inte all in, det är inte all in för min del här.
Ja, men det är bra. Och det är viktigt att säga det. Vi får inte glömma bort det här att vad som händer under veckan är en sak, men hur vi stänger, det är det viktigaste.
Just det.
Och tittar vi på stängningen i fredags så var den ju grisig.
Mm.
Så då återstår det ju att se här nu om det här börjar rulla över neråt igen och vi får en avslutning på en svag avslutning på den här veckan då.
Mm.
Vi hade ju till exempel, om vi går in på lite kontrakt och pratar, så hade vi small cap som liksom var uppe i den övre delen av rangen. Kollar vi på amerikanska small cap, amerikanska micro cap som vi har haft med i podden sen vi drog igång, som drog ner hela vägen ner. Jag tror var ner 10% där. Så att det är ju stora rörelser liksom, även om vi är i någon form av range-år. Och jag menar, det har väl varit en av temana i de här poddarna att vi har pratat om ett eventuellt sidledesår. 2004-2010 har jag nämnt som exempel.
Mm.
Tror inte det var botten vi såg återigen, men jag är ju nästan likvidare än vad jag var förra veckan, för det fanns ju massa möjligheter att ta hem vissa blankningar här då, no. I de där rasen. Men jag har inte lagt på någon risk ännu när det gäller aktiesidan i alla fall.
No, i min värld är det ju härifrån. Jag köpte in en jag ökade upp aktiebiten i måndags. Sen dess är ju många av de aktierna man köpte in. Jag har ju köpt en del, ja, Volvo kom ju med rapport här igår då, men jag köpte Volvo på nedsätt igår. Jag har köpt ökat europeiska banker, H&M, Elux, Ericsson, medan jag har sålt då typ defensiva då som Tele2, fastigheterna och större än Tele inför rapporten idag. Men och i min värld kommer man in, nu är många av de här sakerna upp 5% nu på en och en halv dag eller en dag. Och i min värld är det ju beroende på vad du hade startvärde, så härifrån jag köper ju hellre till i de här positionerna, för jag tror att det här är att det är value cycle som kommer vara drivande i andra halvåret, lite som jag pratade om, stigande långräntan kommer tillbaka, driver flödena tillbaka från tech in i value, hela reflationstraden kommer igen. Och i min värld är det ju att öka i den traden på nedställ härifrån då. Så det är det som jag försöker göra på väl utvalda dagar, exempelvis som är måndags då, när vi såg en liten bredare risk.
Ja, men då vill jag stanna i det där då. Långräntor, vi hoppar in där. Vi har ju bang the table för liksom en ränta ner, och det har ju minst sagt spela ut verkligen här på slutet liksom. Det har ju,
ja,
ju
blivit det är ju faktum, en, faktum är att när vi började prata om uppe på 1,65 där, att när vi började starta podden, att långräntorna
alla
skulle ha ett,
inflation och så vidare.
Ja, att långräntan skulle ner i sommar mot 1,30-1,15, då var det ju konsensus i marknaden var att vi skulle se 2% in i sommaren.
Ja.
Och vi trodde att det snarare liksom skulle bli 1,20 istället för 2. Och nu är vi här nere på liksom, vi var nere på 1,13 igår. Precis strax under det här liksom 1,15 som vi har matat ut som någon form av worst case target. Och nu börjar folk då prata om liksom varför börsen går ner, delta-varianten, allt det vi har pratat om under våren egentligen som liksom eventuella liksom orosmoln. Och det såg man ju komma liksom i räntemarknaden väldigt tidigt, skulle jag vilja påstå. För det var inte så att vi satt hejvilt och gissade att långräntan skulle ner, utan det var ju det vi såg i graferna.
Å andra sidan har vi inte fått någon sån här riktig risk-off, vilket, så här, vi är inte ner 20% heller i index. Men det är ju det som är så fint med att ha en diversifierad bok, att okej, vissa utvalda sektorer är och har de facto varit ner liksom 5-10%. Andra grejer har...
Ja, det är där man får agera.
Men sen också tycker jag liksom att om vi flyttar bort då, vissa vill ju bara liksom kolla på svenska aktier och OMX, eller om vi bara tar aktier som tillgångsslag. Men här hade man ju liksom en bra möjlighet och en bra risk-reward att göra någonting på räntesidan. Och jag har faktiskt just nu... senaste dagarna här stängt egentligen hela den räntetraden Och då var det ju framförallt långa amerikanska 10-åringar och jag har varit kort amerikansk high yield.
Mm.
Så den spreaden har ju sen i juni, sen jag satte på den, verkligen rört sig åt rätt håll. Så det blev faktiskt väldigt bra.
Ja,
och jag tror risk-reward-mässigt att visst, räntor kan fortsätta gå ner. Men jag tror att i ett scenario där räntor fortsätter att gå ner härifrån, då kommer de blankningarna jag har kvar på aktiesidan, då kommer det verkligen börja tuffa på neråt.
Ja, men då blir det lite mer kris.
Tål att vi bryter ner. Ja. Men därför tycker jag det är attraktivt och varför jag också har liksom börjat nu egentligen blanka både amerikanska 10-åringen och tyska 10-åringen. Bara lite smått, bara några procent liksom för att börja komma med där. Men jag tror risk-rewarden för att räntor ska fortsätta sjunka i ett sånt scenario, då ska aktien ner ordentligt. Och i det andra scenariot då, ja, om vi ser räntor börja stiga härifrån, då är det den där value-traden vi vill in i igen då.
Exakt.
Men eftersom att räntor har varit före nu, om vi kan säga att det är före, så tror jag också att räntor kan vara lite snabbare att vända upp. Och jag tror också att aktier har liksom minst ett risk-off ben ner till.
Ja, det som talar i min värld, om jag bara flikar in, det som talar i min värld för att vi skulle kunna ha en avslutande liksom washout på nedsidan i långräntan, det vill säga en ordentlig short covering i långa bonds, det är ju det att vi har ju sett nu sista veckan att CTA-flödena som var kort bonds har ju börjat täcka sig nu, och det är det som vill till för att vi ska få en mer långsiktig uppåtgående trend igen då, att vi städar ur positioneringen. Och vi såg början på det i senaste dagarna, och men det är ju fortfarande inte liksom urstädat helt och hållet, så att det som finns i risken är att vi får någon form av att vi samma sak där nu i vi har en rekyl uppåt i långräntor här nu sista två dagarna. Och att vi kommer att få en körer ner under den här förra botten då, ner mot typ 1% då. Och då kommer ju folk börja dra öronen åt sig ordentligt då.
Ja,
och det är där kommer vi ha ett riktigt bra läge att shorta långa bonds.
Just det. Ja, men det är bra. Det tror jag
absolut kan bli liksom mer eller mindre the trade of the year om vi kommer dit ner.
Och då ska man ju börja ladda på igen med råvaror, och det ska vara metaller, och du ska in i liksom boomer tradesen igen då, misstänker jag, med bank och...
Ja, det är ju de som... Ja, och tittar man på, men alla stirrar på OMX att vi liksom står 1,3% under all time high som vi satt så sent som i torsdags va? Eller om det var i onsdags förra veckan.
Stämmer.
Så är det ju så att tittar du på XME, Spider, Metals and Mining i USA, den är 18% fram till måndagen. Från 1 juni fram till måndag så är 18% sen toppen. Europeiska banker var ner 13% under 7 veckor. Spanska börsen som en sån här som också var en darling på hela liksom återhämtningstraden, att turism skulle ta fart alltihopa, ner 10% på 6 veckor. Fram till i måndags, då hade Travel and Leisure-sektorn var ner 16% på samma tid. Så att det är där man måste in och kika. Och det finns många liksom enskilda papper som vi har pratat om på svenska börsen här också som har haft lite samma typ av rörelse. H&M exempelvis är en sån. Så det är där man som mitt liksom contrarian finger börjar liksom wobbla, om jag säger så.
Och då måste vi också prata om dollarn, eller hur?
Ja, det ska vi absolut
om
göra.
Om vi ska få en value trade igen, då bör ju dollarn börja toppa snart.
Ja,
för den har ju varit stark. Det har ju varit trevligt att äga dollar, både
den
mot
har varit stark
och mot SEK.
Det har varit, alltså den dollarbilden vi målade upp i början av juni har ju spelat ut helt, helt rätt. Vi var uppe och touchade aprilhögsta tidigare veckan. Kommer tillbaka något ner nu om man tittar mot seken då. Men det är samma sak där. Det skulle kunna bli en ganska kraftig dollarförstärkning kommande 2 veckor också. Eller någon gång under de 2 veckorna.
Just det.
Och då kommer du se en liten bredare risk-off i marknaden också. Och där någonstans sätter vi både botten i långräntor, botten på börserna och toppen i dollarn. Mm. Men sen är det säkert att vi får det. Men får vi det så är det ju straffmålsläge i min värld. Vi är inte där än dock, men...
Du, ska vi snacka lite svenska aktier också? Jag måste ändå ta och följa upp det lite. Jag får ju frågor med jämna mellanrum här. Och jag tycker ju nu, om man säger, jag lägger ingen vikt i riktningen. Men nu ser den här rörelsen idag på Evolutions rapport. Mm. Jag har inte läst en årsredovisning på 10 år. Jag kommer nog antagligen inte göra det nästa kommande 10 år heller. Men prisaction säger mig... Det där är bland det mest bearish en tillgång kan göra. Öppna upp så där starkt. Jag vet inte hur många, var det upp 10% eller tidigare motståndet. Och liksom rakt ner och sen stänga i princip på liksom dagskursen innan då. Ingenting har förändrats i den aktien. Jag tycker bara visa vilken otrolig svaghet det är. Liksom i det här kortsiktiga liksom momentumet vi är i.
Det har mycket med att göra med positionering också.
Nej, men du som är bättre insatt, det där var väl en fantastisk rapport. Det kan väl inte bli så mycket bättre. Och definitionen...
Nej, de fortsätter ju leverera.
Så när priset gör tvärt emot var liksom det var lite som 2018 hösten när den bästa ISM-siffran någonsin kom in. Också räntorna toppade 3,25. Det var också toppen för börsen den gången. Så att, jag vet inte, jag tycker det ser supersvagt ut. Samma med Embracer, hamra mot lägsta liksom, ser också ut och bryta ner, lägger heller ingen värdering där, utan det är bara den där supercrowded tradesen och folk blir mer och mer irriterade och så firar man när det studsar lite och sen är man tillbaka ner liksom, så att jag tror de kommer bryta ner, kommer att göra ont för många liksom nästkommande veckor.
Champagne och gravöl liksom varannan dag.
Ja, men lite så. Och
det intressanta här blir ju att om vi har rätt i räntetraden, att vi ser en långränta på liksom upp mot 2% i början av nästa år, eller 2,30, då kommer ju en hel del tillväxtbolag få tufft igen då. Mm. I alla fall relativt mycket liksom annat som drar då. Då blir det de här boomer tradesen som tuggar på.
Så är det.
Sen medan bollan kommer öka betydligt mer än andra.
Och då tror jag framförallt det är typ amerikanska, alltså om man tittar på de här lite bredare kontrakten som jag snackade om, visst, eller software och cloud och semis och sånt. Mm. Just kring de här tre aktierna känns det som att det är en så otrolig sentimentsgrej, att det är så många som är så liksom så all in och så pot-committed att vad räntan gör, eller de här aktierna har inte brytt sig jättemycket om vad räntan gör under våren här, men generellt håller jag absolut med. Absolut.
Ska man säga någonting om liksom rapportperioden so far, kan man säga att rapporten generellt överlag har ju ändå liksom levt upp till förväntningarna och en del har kommit in bättre och en del sämre. Och har du kommit in inline eller betydligt bättre, då har du liksom levererat, då har du också fått betalt i aktien. Det har inte varit så här jättestora uppgångar som vi har sett vissa andra rapportperioder. Men vi har sett Alfa som var upp typ 7% på sin rapport, medan Elux var ner 8,5% eller en liknande igår. Och det vi pratat om sista delen av våren här, att... det här stöket i leverantörskedjor och strulet i Kina och hela den delen har ju visat sig vara en korrekt bild. Det är flera bolag som, även om de då levererar liksom starka rapporter, så de ändå ute och pratar om att det är stora problem i leverantörskedjorna. Alfa Laval trodde exempelvis att deras utmaningar inom försörjningskedjan kan tynga faktureringen i andra halvåret. Volvo cyklar liksom stopp i andra halvår på grund av halvledarbrist. Elux ser komponentbrist påverka negativt i Q3 och oregelbundna leveranser generellt som man inte riktigt vet när man får ut grejerna. Och det är där som kommer fortfarande, det upptagas i rapporterna här, vi såg det även under tidigare kvartal, men det känns som det har liksom blivit lite mer akut. Det tar lång tid att få hem grejer även som privatpersoner beställer från utlandet. Och det där är någonting som kommer ligga kvar.
Egen erfarenhet eller?
Egen erfarenhet tog en 2 månader mer ungefär än beräknat. Då. Men nu är min jetboard i Skåne. Då, så jag ska göra premiärtur imorgon.
Fantastiskt.
Skicka någon bild imorgon.
Ja, film gärna.
Ja, just det. Ja, det kan bli intressant.
Ja, nej, men det, så vi ser ju tydliga exempel på det här som du har liksom pratat om och tagit upp här ett flertal gånger.
Om man zoomar tillbaka från till första poddavsnittet där vi mer målade ut en bredare börsbild, och det jag fortfarande är ganska övertygad om att vi kommer ha en lite mer viktig topp på börsen under nästa vår, så borde också uppgången från liksom augusti fram till typ april bli mer och mer selektiv, och det gäller att verkligen handla i rätt sektorer. Lika väl som det har gjort under året hittills, att man har sålt liksom value och reflationstrade där i början av våren och sen plocka upp dem här igen nu 10-15% lägre. Lika viktigt tror jag det kommer vara under andra halvåret att ligga liksom rätt positionerad inom rätt sektorer. För jag tror det är där du kommer hitta alfan. Det är inte på breda index liksom att S&P ska upp 20% härifrån då.
Mm. Ja, intressant, intressant.
Nästa veckas stora makrohändelse, det är ju Feds FOMC-möte. Och det är väl en sån där som är en riskfaktor i marknaden kortsiktigt då. Vi har presskonferens som vanligt onsdag kväll 20.30 med Powell i talarstolen, och alla blickar kommer ju riktas mot honom, och framförallt då allt vad han säger om inflationen även då framöver. Och sen även då leta efter signaler om eventuell tapering då, som skulle kunna annonseras kanske lite bredare i Jackson Hole då i 26-28 augusti. Så det blir helt klart, och det skulle ju kunna vara, säger han något, är han oväntat hawkish på onsdag, så är det typiskt en sån här trigger som skulle kunna utlösa en liksom avslutande liksom washout i marknaden inför en contrarian buy-läge.
Har våra kompisar på Nordea någon vidare eller?
Inte som jag har läst, ja det har de säkert, men jag har legat lite solstol också, så att det är inte något nytt jag har läst.
Ja, däremot så
min kontakt i London hade en intressant take inför Jackson Hole då. Det är att det är tydligen, jag tror inte att Korn har liksom knåpat upp det själv, utan han har ju läst det här någon annanstans, men det är att bankerna ska ges möjlighet av Fed då att köpa aktier in på sin balansräkning och räkna in aktiestocken, alltså inte buybacks utan rena andra aktier så att säga, räkna in det i sitt quarter one ratio då. Alltså kärnprimärkapitalet. Och man då lånar pengar från Fed in i banken och sen köper aktier för de pengarna. Och det där vore ju helt klart oväntat, ska jag säga, i marknaden om det skulle ske. Jag tror att det skulle ju vara en klar bullish signal, åtminstone på kort sikt. Sen
hur motiverar man något sånt? Vad om vi, ja, som ska...
Säg det, skulle jag säga. Men man kan ju säga så här, att det skulle så ske, så innebär det ju på sikt att risken ökar i bankerna, det kan man säga. Och du ska mark-to-market värdera ditt kärnprimärkapital. Det kan ju också bli lite stökigt om börsen viker och sådär.
Förstår.
Vi får väl se. Det blir två väldigt spännande Fed-möten som kommer upp här nu.
Mycket intressant för nästa vecka också.
Ja, det kan man säga. Vi kan väl indexmässigt, som vi sa, faktum är att både S&P och OMX stämde ju av den här exakt på punkten mer eller mindre, den här uppåtgående trendlinan då sen i oktober förra året. Det var exakt där vi vände i måndags då. Vilket också är ungefär där 50 dagars glidande medelvärde vänder eller möter upp. Så att det,
och det är väl typ återigen, sjätte, sjunde gången i rad liksom. Och jag ser att det är många som skriver om den där 50 dagar. Så det vore ju lite snyggt nu om studsen här börjar vända neråt mot slutet av veckan.
Ja, det är inte omöjligt, för nu har vi på två dagar studsat ungefär en, ja, tittar man på liksom FIB retracement-nivåer så har vi studsat ungefär 61% av den tidigare nedgången då, de senaste dagarna då. Så att här i krokarna, kortsiktigt, så är det inte alls omöjligt att vi vänder ner. Det brukar ju ofta se ut så i en rekylfas.
Det är så. Brukar vara väldigt kraftiga uppställ i nedgångarna. För att liksom mata ut de som kommer in och börjar blanka lite för sent, då, så att säga.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det gäller som sagt att vara fortsatt väldigt på tå. För när tillfällen ges så gäller att agera, att både liksom kortsiktigt kanske stänga shorts och även då gå lång de grejer man vill köpa.
Absolut. För... Nej. Hade man haft samma vy, alltså man kan ha samma vy under hela den här liksom sen vi drog igång med poddperioden, ja. Men har man inte tagit vinster och varit aktiv, då har man inte tjänat en spänn under den här perioden liksom.
Nej, och jag tyckte...
Då har det bara kostat att blanka i interest, så att nej, man måste ju absolut vara liksom...
Ja, vi gjorde en
dynamisk.
I vår värld en ganska, som vi tyckte ändå var hyfsat bra risk reward i, om man tittar på europeiska banker då. De var ju ner fram till i måndags, var de ner 15% av bankindex då på 7 veckor. Började komma ner i översålt i veckoperspektiv och sådär. Och liksom, vi har pratat liksom negativt om banker, och minus 15% på 7 veckor får man ju säga. Ja, det är ju större delen av den rörelse vi typ så framför oss i alla fall då.
För de som vill veta artikeln där, så är det EUFN va? Är det den du sitter och kollar på där? European Financials?
Ja, jag tittar faktiskt på indexnivå där, SX7E heter den va?
Just det. För det var ju en superfin studs där på liksom från januari 2020-toppen innan coronaraset. Den kom ner och så studsade den ganska exakt på den tidigare.
Ja, så det var ju precis. Ja. Nej, det vi gjorde var att vi ställde optionsvägen om, ställde at money säljoptioner. Alltså man blir köpare på dagens nivå fast med decemberlösen då.
Just det.
Och för det så fick du 8% i näven.
Oj.
Så då tål du ytterligare då 8% nedsida i bankindex då, innan det börjar liksom på riktigt kosta pengar då. Och någonting ner då 15%, 8% till ja, lite ragga matte, säg 22% ner då, 23 blir det till och med, så känns det som en ganska bra liksom risk reward att ta. Ja. Så där ställde vi en del puttar på europeiska banker. Ja. Sen är inte det att man behöver rida dem ända in i december. Nej. Utan skulle vi komma upp liksom 10-15% in i slutet av september, säger vi. Ja, men då kommer de där kosta kanske 2% att köpa tillbaka, och så fick du 8 för dem. Liksom.
Jag tror faktiskt 20-nivån, om vi tar på den ETF-en, EUFN, som vi är precis, vi stängde under lite den idag. Mm. Jag har inte stängt den ETF-en, men den tror jag är, för att vi verkligen ska bli kaxiga på europeiska banker, då ska vi över 20, och där är vi inte riktigt ännu. Jag tror att vi kan ha ytterligare ett ben ner, men då är det nu en 5-8% max i så fall. Då är det väl kanske 17, 17,5, 18 där någonting som jag sitter och kollar på.
Och det som är lite,
det kan ju bli bra.
Det som är lite tråkigt liksom som svensk investerare, om man bara har ett svenskt mandat. Nu har ju vi kan ju handla lite överallt egentligen, men det är ju att de svenska bankerna som man gärna egentligen hade sett gjort samma rörelse som de europeiska är ju mer eller mindre tvärtom. De är ju kanske inte upp 15% när de andra är ner 15, men de är ju upp någonting ska jag säga. De är ju inte knappt ner. Jag tror vi har påstått att de flesta är upp några procent faktiskt under samma tid som europeiska har varit ner 15.
Just det.
Så att det gör ju
liksom, men de är väl, du brukar väl säga att de är mycket högre kvalitet också. Så att.
Jo, det är det. Men som contrarian, liksom, om man vill liksom, vart man hittar alfan, så tycker jag att det känns roligare att hitta på någon optionstrade inom europeisk bank än att ösa in allt i Swedbank. Ja, vi får ju se.
Har vi några andra grejer vi måste ta upp eller har vi missat någonting?
Ja, jag tycker att man kan nämna, vi har haft det uppe någon gång förut, men tittar vi på liksom just, om man tittar på just OMX då, eller globala börser i och värderar alla i svenska kronor, så är det ju så att svenska kronan har ju stärkt sedan 6,5-7% här nu sista 8 veckorna va? Men återigen då, OMX year to date.
Men vadå, svenska kronan har stärkt? Eller?
Nej, förlåt, försvagats. Ah. Förlåt, försvagats. Jag vände på den. Dollarn har stärkt, så att det har fått väldigt bra betalt för att ligga lång amerikanska aktier exempelvis. Damn. Mycket på valutan då. Men trots det så är OMX tredje bästa index i år med en uppgång på 23%. Och det är by far det bästa på, om vi tittar på breda amerikanska index. Du har S&P upp 22% i svenska kronor. Och de europeiska motsvarigheterna som DAX exempelvis upp 14% i svenska kronor. Va? Men det är väl så att även om jag såg en bra graf generellt då, för att vi vet ju att amerikanska hushåll äger, det är all time high i andel aktier de äger, alla är all in aktier, men tittar man på year to date så har det gått in mer pengar i korträntefonder än i aktiefonder, för att folk har liksom inte riktigt trott på uppgången.
I Sverige eller?
Nej, globalt.
Ah, okay.
Ja, det här var nog amerikansk data faktiskt.
Ah.
Så att det är klart att det, sen ser inte jag något 99-scenario framför mig överhuvudtaget. Men man ska ju komma ihåg att om det här repar sig nu här, som vi tror liksom att långräntan kommer tillbaka, det blir annat lite framtidstro om ekonomin igen, så finns det ju fortfarande pengar på sidlinjen som kommer tryckas in i det här, vilket skulle kunna komma ganska lägligt till en någon form av större topp i nästa vår då.
Ja.
Men att det på indexnivå kanske inte finns här. Det kanske är 10% kvar härifrån, ja, in i toppen. Men att man kommer kunna tjäna riktigt bra på enskilda bolag och sektormässigt då.
Eller så är toppen satt redan på indexnivå.
Ja, men inte jag tror faktiskt inte när det för året. Inte när man ser hur sentimentet ändå har blivit så pass bäsat här nu sista månaden. Jag tror att det finns mer att ge faktiskt.
Mm.
Men jag tar gärna en nedsida på 4-5% innan det då. Mm. För att få bättre risk i vår. Det är därför som jag inte ligger all in marknaden här och nu.
Jag tror jag skulle bli extremt förvånad om vi går upp och gör nya högsta utan en rejäl washout. Jag tror det är väldigt sällan som man efter ett sånt här starkt start på året också som det är liksom, kollar, ska det bara köra vidare nu? Jag tycker inte att den ödmjuka utan finns.
Nej, och riktigt, vet du vad jag tror kommer hända faktiskt då? Om vi säger så här att det blir ingen washout i positionering mer än vad vi har sett, då tror jag att hösten kommer bli en mycket svårare marknad än vad många tror i så fall. Därför då tror jag att det kommer vara betydligt mer volatilt än vad det annars skulle ha blivit. Det bästa är nämligen om vi städar ur en hel del positionering i närtid kommande liksom, 1-3 veckor.
Det är det jag menar, att du ska ha den här inför hösten-wipen. Du hade det 2019, ja. Då hade du ju du liksom så att du för att du ska få en liksom en stabil bull,
ja, men då krävs
trend,
den, då krävs
folk
den.
Blir lite rädda, ja. De behöver bli lite oroliga. Jag tycker inte att folk är det.
Nej, fear and greed index.
Och det är de kvantitativt, men... är de inte det.
Nej.
Alltså om du kollar på, visst, det hoppade till efter raset och efter VIX-explosionen i fredags. Mm. Men tittar du efter uppgången igår igen, nej, men då är i princip alla bull igen. Om man tittar på de här, liksom, i alla fall om du kollar på kapitalförvaltare och sådär, där borta. Så att den gick tillbaka och det blev lite rädsla, men sen var rädslan borta igen efter en dag. Så att,
ja, hedgefonder, jag såg där... från JP Morgan, deras prime broker desk med hedgefonderna, de är ju på all time high vad gäller leverage i marknaden, på när börsen också är på all time high, så att det finns ju det finns
what
ju
could
en,
go
en,
wrong?
Ja, exakt. Det finns ju en ganska tydlig positionerings-washout att göra här nu kommande 1-3 veckor. Helt klart. Och ser vi inte den, så har jag svårt att svänga riktigt skarp buller för hösten. Däremot kommer jag gärna vara contrarian och köpa på ett större liksom, nedställ. Och framförallt då inom det vi har pratat om, då, cyclist value. Vi har haft det enskilda aktier redan nu i enskilda sektorer. Där tror jag att det är köp och svaghet som gäller. Men för liksom bredare, om vi kollar på breda europeisk verkstad eller vidare så, liksom, så tror jag att det, eller många av de här amerikanska indexen, så tror jag att det krävs en urstädning av positioneringen för att det ska bli en mer uthållig uppgång. Annars tror jag att hösten kommer bli volatil.
Mm.
Och mycket svårare än vad många tror jag.
Ja, men bra sammanfattning.
Men det får vi återkomma till.
Ja, återigen, så jag kommer inte köpa på mig några aktieexponeringar från de här nivåerna förrän jag ser att någonting förändras. Och för mig pekar fortfarande de flesta faktorerna på, eller risk, liksom indikatorerna på att det är shopfest eller ytterligare ben ner än en rak resa uppåt. Men däremot det som är de stora förändringarna som jag vill berätta om igen då, det är att jag tror att räntenedgången, alltså den risk-rewarden är över för mig, så de är stängda och kort high yield är stängd. Så att där har jag snarare börjat titta att liksom bara få vara med lite och börjat och blanka lite amerikanska 10-åringar och lite tyska 10-åringar.
Ja.
Och skulle vi då få ett risk-off-scenario så kommer mina blankningspositioner i aktier avkasta mycket mer, tror jag, än vad de där räntepapperna kommer förlora. För det är ju i så fall ett sånt scenario som skulle vara fel på räntesidan då, att räntor fortsätter ner. Men det tror jag är, det ser jag framför mig att det kommer göra riktigt, riktigt ont för aktier.
Ja, det kan man väl säga är liksom skillnaden med att sitta med en lite mindre privat portfölj, ungefär som man kanske gör privat, än att sitta och förvalta pengar som både du och jag gör. Det är ju att lite som du har nämnt nu, att du börjar kika, du har tagit den första benen i kort, långa amerikanska bonds. Man måste liksom, vi har gjort en liknande grej för att derivatvägen här i början av veckan. Men att man måste börja bygga en position, och det gör man, det kanske man gör under en månad på utvalda dagar. Men att man inte liksom, i alla fall gör inte vi ofta så att vi går liksom all in en viss typ av trade en dag. Och sen,
nej, men så är det ju. Så är det verkligen. Men sen också tycker jag också bara är för att liksom, ofta får vi ju bevisen, liksom de första bevisen, de är ganska lite värda. Men sen som du säger, om du får flera datapunkter på rad, och då får du liksom möjlighet att bygga den positionen. Och sen också vill jag säga det, att jag ska kunna ha fel på ränterörelsen, för då ska resten av boken liksom kompensera för det. För jag menar, hur... Okej, men vad ska vi hända då? Säg att vi får nya lägsta i räntan då? Jag menar, det vet jag var ett resonemang som jag pratade om under egentligen hela
ja, du 2000... menar under förra, ja, och, under förra eller, sommarbotten?
Ja, men liksom att så här, ja, men innan covid så här, att liksom går vi ner under 1,4%, nya lägsta i amerikanska 10-åringen, liksom amerikanska räntor går mot noll. Det kan aldrig vara positivt för mig. Så skulle vi röra oss ner under 1%, tar vi oss ner liksom mot 0,5, börjar vi nya lägsta, det kommer vara en situation där aktien ner,
ja, riktigt, nej, och det tror jag inte vi så långt ner tror jag absolut inte vi kommer, utan som lägst runt 1%.
Nej, det är ju inget huvudscenario för någon av oss. Men skulle det vara så i ett sånt fall så kommer ju, liksom, är man kort aktie då så kommer ju det löna sig.
Ja, så är det.
Kan man ju säga.
Absolut.
Och lång
håll. Ja.
Ja, men bra. Det var kul att snacka lite igen då. Lite längre idag.
Det blev lite längre idag, ja.
Frågor, funderingar så får ni höra av er. Kul att ni fortsätter och likea och lyssna och kommentera. Superroligt. Så, nej men jag har väl inte så mycket mer. Jo, förresten, vi måste säga guld var det någon som frågade oss om, det måste vi säga också. Jag tycker, det har ju kommit ner, jag måste stoppa in på graferna här. Det har väl kommit ner, det har ju faktiskt inte rört sig någonting den här veckan. Jag tycker det är ganska oförändrat. Jag är fortfarande positivt inställd till guld, både på lång sikt via fysisk stad, den allokeringen finns ju alltid där, men även så den positionen i fonden har jag kvar. Den kortsiktiga guldpositionen. Och du har väl kvar ditt guld också, misstänker jag.
Ja.
Det är väl inget i prisrörelsen på den här veckan. Det är ju egentligen inte hänt någonting.
Nej, det är en liten rekyl sista veckan neråt. Det är snarare så att det vi har pratat om att vi skulle kunna se in i augusti 17.30, 16.80. Den bilden har jag fortfarande intakt. Däremot så tror jag att skulle vi nå dit så då kommer jag helt klart öka guldpositionen. För det tror jag blir ett contrarian-läge att köpa.
Mm. Ja, men oförändrat sig för mig också.
Ja, ja.
Bra, men du, då avslutar vi där då.
Ja, vi gör det.
Toppen.
Ut i sommarnatten.
Ja,
ha det bra, vi hörs då.
Så hörs vi.
Hej, tack. Hej då, hej.
Ha det gott.
Barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.